Jag ska fortsätta. Jag började förra veckan då att tala om, utifrån våra, som Birgitta sa, utifrån vår församlingsordning, om identitet. Vilka är vi? Och vi ska fortsätta, och så ska vi ha det där lilla ämnet Gud. Det här blir inte en fullständig beskrivning av Gud. Och om du hör någon ha en sån predikan eller undervisning, så ska du vara lite tveksam och lite fundersam kring det. Detta blir utifrån några saker som vi har landat i våran församlingsordning. Vi har liksom velat sammanfatta några centrala punkter. Hur vi tror och hur vi undervisar inom olika områden i våran församling. Och den är liksom här, de här punkterna blir liksom inte uttummande. Utan det vi uppmanar, och det står i våran församlingsordning, att vi uppmanar till ett vidare bibelstudium. Men att formulera sig, att skriva ner några saker, det här tror vi på, det här står vi upp för, det är ändå viktigt. Samtidigt som vi knyter an till trosbekännelser och som den klassiska kristna trosbekännelsen och till Lausanne-deklarationen och Manila-manifestet som du jättegärna får läsa och inspireras av. Men vi ska läsa lite bibeltext tillsammans, vi ska säga några saker, men vi börjar att be tillsammans. Herre, jag tackar dig. Tackar dig, Herre, för att vi får komma till dig, Herre, och få vara med dig, Herre. Tack, Herre, för att du vet, Herre, och att du, det står i ditt ord, Herre, att du jublade, Herre, för att det är inte de som har det största förståndet, Herre, som förstår dig, utan att man kommer till dig som ett barn, Herre. Att vi får komma till dig, vi behöver inte förstå dig, vi kan inte förstå dig. Du är större, du är mer, du är väldigare, Herre. Och vi tackar dig för att vi får vara barn, att du är våran far, att du är våran Gud, Herre. Tack Jesus, tack Fader, tack Helige Ande. Amen. Ja, Gud. Vi säger att Gud uppenbarar sig för oss och vi möter honom i tre personer. I Fadern, i Sonen och den Helige Ande. Det här är ju som kristen tro har faktiskt fått försvara sig kring, att vi har blivit anklagade för att tro på flera gudar. Det gör vi inte. Vi tror på en Gud. Vi förkunnar med Israels folk, med judarna. Precis som de säger, som det står i 5 Moseboks 6 kapitel. Lyssna Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Det finns bara en Gud. Det finns inte flera gudar. Men vi möter honom i personerna, Fadern, Sonen och Anden. Och Gud säger i Andra Moseboks 20 kapitel till oss och till folket: jag är Herren din Gud som har lett dig ut ur slaveriet i Egypten. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det finns bara en Gud. Vi ska inte ha några andra gudar. För vi ska bara ha han som har befriat oss från slaveriet. För judarna så är det är sån levande verklighet. Att man talar om det som att man själv gick genom Röda havet. Att man själv gick, blev befriade ur Egypten. In i det förlovade landet. Och på samma sätt så är det kärnan i våran förkunnelse. Att Gud har fört oss ut ur slaveriet. Ut ur syndens slaveri. Och att det är honom, vi ska hålla oss till honom. Det är han, vi ska älska honom av hela hjärtat, hela vår själ, hela vår kraft. Och Gud beskriver sig själv i Andra Mosebok 34 och säger: ja, han sa, Herren gick förbi Mose och ropade: jag är Herren, Herren den nådige och barmhärtige guden som inte lätt blir vred men är rik på nåd och trofasthet. Gud är rik på nåd och trofasthet. Vi behöver inte närma oss honom och vara rädda. Han vill vårt bästa. Han längtar efter att få möta oss. Han längtar efter att få förlåta, få upprätta, få befria. Han är trofast. Han står kvar när allting annat skakar. Vad det än är vi har liksom haft som ett stöd som skakar, så gör inte han det. Han står fast. Han är nådig och barmhärtig. Och så fick jag en mening och jag kände att den är riktigt bra. Ni får pröva den. Det här är inte ett bibelord nu, men ni får pröva den. Att vi gör ett misstag om vi inte blandar ihop Fadern, Sonen och Anden. Oftast brukar vi säga att vi gör ett misstag om vi blandar ihop. Men jag tänker att vi gör ett misstag om vi inte blandar ihop dem. Det finns bara en Gud och vi möter honom liksom i de här personerna. Men Fadern och Sonen och den helige Ande är ett. Det är det som kyrkan försökt formulera i det här begreppet treenigheten. Som vi inte kan förklara, som inte fullständigt beskriver Gud. Men vi behöver blanda ihop Fadern. För Fadern är i Sonen och Sonen är i Fadern. Och de är i den helige Andes gemenskap. Och vi, det som händer, det är ju att människan var en del av Guds gemenskap i skapelsen. Sen lämnade vi Gud. Men det Gud har gjort nu, det är att han har öppnat sin gemenskap igen. Att i frälsningen och när vi tar emot den helige Ande, så kan vi bli inneslutna i den gemenskapen av Fader, Son och Helig Ande. Fadern, om vi liksom talar om Fadern, skaparen, ursprunget, han som är liksom vi tänker på som har varit med liksom och som har de egenskaperna som handlar om att vara vår början, vår pappa, vår liksom han som vi, precis som vi kan tänka om våra föräldrar, det är de jag kommer ifrån, det är de som varit med från början. Fadern är himmelens och jordens skapare, läser vi. Att han har all makt i himlen och på jorden. Och han gör vad han vill. Det finns ju teodicéproblem. Och om Gud kan göra en sten så stor att han inte själv kan bära den. Hur mycket kan Gud göra? Gud kan göra vad han vill. Vi kan inte lösa det i våra huvuden bara. Men Gud har all makt. All makt i himlen och på jorden, läser vi. Gud har alla möjligheter. Han kan göra vad han vill. Och han har skapat jorden. Han har skapat himlarna. Han har skapat universum. Han var med från början. I första Mosebok 1:1 så står det: i början skapade Gud himlarna och jorden. I början. Vi hade konfalektion och vi har i veckan. Och Ida talade om skapelsen. Med våra konfirmander. Och naturvetenskapen liksom försöker utforska skapelsen och hur allting hänger samman, hur allting började. Och oavsett liksom vad de har förstått rätt och vad de inte har förstått rätt, det är ju liksom, forskas ju på detta, liksom försöker förstå och tolka tecknen, så kommer man ändå aldrig förbi, om man nu tänker att det var en Big Bang i början. Var kom Big Bang ifrån? Var kom materien ifrån? Var kom energin ifrån? Innan det fanns någonting, var kom någonting ifrån? Någonstans så måste man komma, kommer man till den punkten att någonting kan inte komma från ingenting. Men i början skapade Gud himlarna och jorden. Det är Bibelns förkunnelse. Det är inte naturvetenskap, men det är förkunnelse, en förklaring för oss. Okej, Gud var med. Han la grunden. Eftersom han har lagt grunden så vet vi att vi kan vara trygga. För vi känner ju honom som den nådefulle. Den som vill oss väl. Som är trofast. Som befriar. Han är det som skapade allting. Han har lagt en god grund för våran skapelse. Han liksom förberedde allting på bästa sättet. I Saltaren 102 står det: för länge sedan lade du jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det är ju lite mer målande. För länge sedan lade du grunden och du lade ut himlarna och han har liksom gjort detta. Och att Gud, det står i Saltaren 115, vår Gud är i himlen och han gör vad han vill. Han gör precis vad han vill. Och han vill det som är gott. Om en Gud som gör vad han vill och är lynnig, då är vi oroliga. Men Gud gör vad han vill. Han gör det som är gott. Gud är bara god. Han är bara ljus. Han är bara den som vill det bästa. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, står det. Därför så gör han det han vill. Han gör inte bara det han har lust för idag när han får lite feeling. Han gör det han vill. Han gör det hela tiden, det han brinner för. Och han brinner för dig. Han brinner för sin skapelse. Han brinner för varje människa. Han gör det han vill. När Jesus talade om den rike mannen och hur svårt det var för oss att komma in i himmelriket om vi... För den som var rik, säger Jesus, han utmanar ju lärjungarna med detta. Och de sa till honom att hur är det då möjligt för någon att bli frälst? När det är så här, liksom, han kände att det här känns ju så omöjligt. Men då säger Jesus, för människorna är det omöjligt. Men inte för Gud, eftersom allt är möjligt för honom. Där det inte fanns en väg, där gjorde Gud en väg. Där det var stopp, när vi hade brutit relationen med Gud i syndafallet, så skapade Gud en väg. Han redan efter syndafallet så säger han att det ska komma födas ett barn som ska befria oss, som ska vara den som räddar oss, den här hjälten, Messias, som Jesus sen uppfyller. För Gud är allting möjligt. Där det var stängt och omöjligt, där gjorde Gud en väg. För Gud är allting möjligt. I Johannes evangeliets första kapitel så läser vi, och här ser vi en del av detta när vi måste inte kan liksom skilja vad är fadern och vad är sonen. Så står det så här, de första tre verserna i Johannes evangeliet. I början fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han uppfanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Ordet som ju Johannes evangeliet är så tydligt med är Jesus. Fanns hos Gud i begynnelsen. De var ett, och ordet var Gud. Och det är det uttalade ordet som gjorde att allting finns till. När fadern talade, så talade han sonen så att grunden för världen blev lagd. I Uppenbarelsebokens fjärde kapitel läser vi. Du vår Herre och Gud är väl värdig att få härlighet och ära och makt. Du har skapat allt och genom din vilja skapades det som finns. Skapades det och finns till. Genom hans vilja skapades allt. Han ville sin skapelse. Han längtade efter att det här skulle hända. Han formade jorden och gjorde den till den bästa platsen. Vi läser om det att allt var i harmoni. Allt var perfekt. Och han satte människan. Han skapade människan för han ville det. Han längtade efter det. Och han satte människan i den här fantastiska miljön. För att ha gemenskap med människan. Han ville det. Han ville skapa världen, han ville skapa människan och han ville skapa dig. Du skapades inte av en slump. Det är inte ett, oavsett vad våran egen liksom förståelse varför vi finns, så finns du på grund av hans vilja. Du finns inte för att inte han ville dig. Han såg dig, brukar vi säga, innan någon annan såg dig. Han var med i din mammas mage för att han ville dig. Du är hans vilja. Nu gör vi ett litet då. Går vi vidare till sonen. Även om vi som sagt rör oss i Gud. Sonen som då talar om befriaren. Den här som... förutsas redan precis efter syndafallet. Befriaren, hjälten som skulle komma, Messias som judarna talar om, frälsaren, räddaren. Han som gjorde, skulle ställa allting till rätta. Han som är liksom lösningen på det omöjliga. För Gud, för människor var det omöjligt, men för Gud är det möjligt. Jesus är den möjligheten, lösningen. Och Jesus är den enda vägen till Gud, förkunnar vi som församling. Och jag tyckte Tiglet sa det så bra här igår. Han sa, men hur kan ni säga så att Jesus är den enda vägen? Det är väl väldigt hårt. Men då sa han, vi ska väl vara tacksamma att det finns en väg. Att det inte är omöjligt. Att bara för att vi skulle liksom finnas flera vägar. Men det finns en väg, det finns en möjlighet. Gud har skapat en väg. Och det är församlingens förkunnelse. Att Gud har skapat en väg där det inte fanns någon väg. Det var omöjligt och nu finns det en möjlighet. Och Jesus är den vägen. Jesus är vägen till Fadern, vägen till hemmet, till gemenskap igen. Och Jesus har genom sin död och uppståndelse öppnat möjligheten till en upprättad gemenskap med Gud och ett evigt liv. Redan här och nu, inte bara sen, inte bara hoppet. Hoppet som är så fantastiskt. Jag fick förkunna det här i fredags i begravningsgudstjänsten för Börje Aspehed. Hoppet. Vi talar så gärna och vi vill förkunna hoppet. Men redan här och nu så börjar det här nya livet. Hoppet är ett hopp för den här tiden också. En upprättad gemenskap med Gud. Du kan få möta Gud idag. Du kan få leva med Gud idag. Du kan få ha en upprättad gemenskap med honom. Få förlåtelse för dina synder. Och få leva genom hans helige ande. Och så får vi löftet. Löftet om att det livet som börjar här och nu fortsätter. Genom död till liv. In i evigheten. Genom Jesu liv, förkunnelse och gärning så manifesteras Guds rike. Bibeln talar om att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud, har förklarat honom för oss. Vi kan inte, judarna talar att ingen kan se Gud och leva. Gud är för helig, vi kan inte nalkas Gud. Vi läste här att Gud gick förbi Mose och han fick liksom se honom på ryggen. För han kunde inte se Guds ansikte för då hade han inte överlevt. För Gud är så helig, Gud är ju bara god. Och vi lever fortfarande under syndafallets konsekvenser i våran värld. Men Gud kommer till oss i Jesus. Vi kan lära känna Gud genom personen Jesus, genom Bibelns förkunnelse om vad Jesus sa, vad Jesus gjorde, vem Jesus är. Och vad han gjorde, hans gärningar, hur han mötte människor, de tecken och under han gjorde, de manifesterar Guds rike. Och det här når ju naturligtvis sin kulmen i Jesu död och uppståndelse. Det förklarar vem Gud är. Att Gud är liv. Och livet på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Att livet vinner över döden. Johannes evangeliet talar om det. Ljuset är starkare än mörkret. Sån är Gud. Och det talar också om hur mycket Gud älskar dig. Faderns kärlek till oss är liksom epicentrum, manifesteras på korset. Hur mycket Gud var villig att göra för din skull. Han ville att du skulle födas och han ville att du skulle ha gemenskap med honom. Han älskade dig så mycket så att Jesus blev människa. Och Jesus bär din och min och varje människa, varenda person du möter på ICA, i Krisuando, i Nepal, varenda människa som har levt, varenda människa som kommer att födas, han dog för var och en av dem. Oavsett hur det ser ut på utsidan, oavsett vad man har haft med om, så dog Jesus för den personen och dig och mig. Men döden kunde inte hålla honom. För Jesus är starkare. Han besegrade döden och dödsriket. Och han har nycklarna, läser vi, till döden och dödsriket i Uppenbarelseboken. Och han uppstod på den tredje dagen. För döden hade ingen hållhake på honom. Han dog för dina och mina synder. Men han var syndfri. Han hade inte misslyckats. Han hade inte gjort någonting fel. Han var det felfria offerlammet som dog för våran skull. Guds rike är nära, säger Jesus. Det är en av de saker som han förkunnar mest. Vi läser det i evangelierna. Himmelriket är här, himmelriket är nära. Guds rike uppenbaras. Det är inom räckhåll. När Jesus träder in i världen så är Guds rike där han är. Guds rike är nära människor. Guds rike har kommit. Och Guds rike är ju där som Guds vilja får ske, där Guds inflytande får öka i en människas liv som tar emot Jesus och man får vända om. Det handlar ju om, när jag tar emot Jesus så får jag vända mig om från min egen väg och följa korset, gå till Jesus och börja följa honom istället, göra honom till herre och mästare i mitt liv. Och hans vilja får börja ske. Jag får ta emot hans heliga ande och får börja följa honom i spåret. Och Guds rike får mer och mer inflytande. Man kan tänka sig riket att det utbreder sig liksom geografiskt. Och det får man ju ändå säga att det gör. Men det utbreder sig också i ditt hjärta. När Guds rike mer och mer får inflytande. När hans vilja mer och mer får påverka dig, får leda dig. Där du följer honom och lär känna honom. Guds rike får utbreda sig i våran värld. Där Jesus är herre. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för världen skulle räddas genom honom. Det här mest klassiska minnesversen man kan tänka sig. Jesus kom för att Gud, för att Fadern älskade världen och gav den sin son. Gav den det bästa han hade för att de som sätter sitt tro eller sitt hopp, som förlitar sig på vad Jesus har gjort, inte ska tappas bort, inte gå miste om gemenskapen med Gud, gå förlorade, utan få en ny gemenskap med Fadern, ny gemenskap i Gud. Och att Gud ville inte att människan skulle dömas, utan att människan skulle räddas. Jag har massa bibelord här. Jag tänkte att jag tar inte alla, men de finns i vår församlingsordning. Förra veckan la jag ut några exemplar av församlingsordningen här ifall du inte har den. Och de försvann faktiskt allihopa, så det var jag väldigt glad för. Jag har inte skrivit ut några idag. Men vill du ha dem så säg till mig efteråt, så ser jag till, så kan du dröja kvar så skriva ut. Vi försöker skicka ut också. Och så kan man göra det här bibelstudiet själv också. Den helige ande. Gud, den helige ande. Våran hjälpare talar Bibeln om. Eller våran försvarsadvokat. Han som går vid våran sida. Han som är att vi har fått liksom ha gemenskapen med Gud. Det är han som är liksom funktionen som gör att vi insluts i gemenskapen av Fadern och Sonen. Han är livgivaren. Han är den som förmedlar livet till oss. Han är hjälparen. Och genom den helige ande så kan vi uppleva Guds närvaro. Det är inte bara en tankekonstruktion där vi får tänka att Gud har förlåtit mig och Gud har gemenskap med mig, utan Gud vill ha gemenskap med dig. Han vill tala in i ditt liv. Han vill att när du öppnar din bibel så ska han få tala genom ordet med oss. Lysa upp bibelord, få tala rätt in i din situation. Kunna använda dig i mötet med andra människor. Kunna ge en hälsning till någon genom dig. Han vill bli en del och verka igenom dig och möta dig personligt. Den helige anden vill att vi ska få bära frukt. Att vi ska få, vår relation med Gud ska liksom få göra någonting med oss. Att det ska få bli en konsekvens. Bibeln talar om detta med frukt. Att vi ser ett träd som växer, ett äppelträd. Och om inte det kommer några äpplen så är det ju någonting som har gått fel. Det har varit en för varm sommar, det har varit för lite vatten. Det finns någon sjukdom i trädet. Någonting har hänt. Det finns ingen frukt. Men Gud vill att vi ska få en konsekvens i våra liv. Att vi har fått möta honom. Frukten är ju ingenting som vi ska prestera. Frukten är ingenting som, och nu måste det bli mer frukt. Utan det måste bli mer Jesus. Mer Jesus i mitt liv. Mer gemenskap i den heliga anden med Fadern, Sonen och Anden. Mer gemenskap i hans ord. Då blir det en konsekvens. När vi umgås med Gud så förvandlas vi. Precis som vi brukar säga och vi använder det ganska ofta. Den man umgås med, den blir man lik. Och på samma sätt, när vi är med Gud så blir vi lika honom. Frukten kommer. Hans egenskaper börjar liksom märkas. Kärleken till andra får växa. Våran tålamod blir större. Både med oss själva och med andra människor. Jag ska läsa den. Ska vi se. I Galaterbrevet 5 så läser vi om andens frukt. Som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Och jag vill säga att det här är inte en uttummande lista det heller. Det här är exempel på egenskaper, positiva egenskaper som är Gud. Man skulle kunna säga att det här är också en beskrivning på Gud, hurdan han är. Och att när vi är med honom så får våran kärlek djupna. Vi ser kvinnan som går in till Jesus när han ligger till bord och gråter och tvättar hans fötter och bara uttrycker sin kärlek till Jesus. Och Jesus säger det. Hon har fått sina synder förlåtna och därför visar hon mycket kärlek. Den här kärleken som får växa i våra liv. Glädjen, inte liksom något skojfriskt utan en djup glädje. Tacksamhet, frid. En frid som i livets olika situationer får vara en trygghet för oss. Vårt tålamod som jag sa. En vänlighet som kan få märkas i ditt liv. Godhet, trofasthet, mildhet, självbehärskning. Konsekvenser i ditt möte med människor i Hur du tänker om dig själv. Hur vi välsignar varandra. Hur vi finns till för världen. För människor vi möter. Det här är liksom konsekvenserna av vår relation med Gud. Och den helige ande vill ju också ge oss kraft. Kraft i vår vardagsliv. Och gåvor att använda. För precis som Jesus sändes till våran värld för att vi skulle kunna ha en gemenskap med Gud. För att den där omöjligheten skulle bli en möjlighet. För att du och jag skulle få lära känna honom. Så sänder ju Gud nu oss. Att vara Jesus för andra människor. Att vara en hälsning från Gud till andra människor. Det är ju därför den här frukten, den här behagligheten från Gud kan få ett vittnesbörd. Människor ser, någonting har hänt i ditt liv. Vad är det som händer? Och, eller att det är så behagligt att vara med dig. Det är så gott att komma in i ert hem. Och olika liksom reaktioner på att Gud har gjort något i ditt liv. För att Gud vill att alla människor ska få lära känna honom. Och han säger det att vi ska gå ut i hela världen och berätta om att Gud är god. Att Gud älskar varje människa. Att Gud vill att vi ska ha gemenskap med honom. Och därför så ger han sin församling, sina barn, gåvor. Olika utrustning för att vi ska kunna använda det i att vara församling. Att vara med och bygga upp den här gemenskapen. Och det är så fantastiskt att han inte lägger alla gåvorna på några få eller på en enda. Utan han, jag tänker att när man möts så här så ser han till att det är lite lagom utspritt. Så att alla har någonting att bidra med, läser vi i skriften, när vi möts. Att vi behöver varandra. För att Gud vill att vi ska behöva varandra. Det är inte en svaghet att behöva varandra. Det är en styrka att vi tillsammans liksom får vara den här kroppen som Bibeln talar om. Som bygger upp varandra, som bär varandra. När vi är svaga, då får de som är starka bära. Och vi kan inte säga till varandra att vi behöver inte vara någon del. Eller behöver jag klara mig själv. Vi behöver varandra. Gud har gett oss detta med församling. Han har utgjutit sin helige ande över församlingen för att vi ska ha gemenskap med honom, men med varandra. Och det är inte bara exklusivt i vi som brukar samlas i Korskyrkan här. Vi hör ihop med alla som bekänner Jesus i hela världen, i alla tider. Det finns bara en församling egentligen. Det är Guds församling och den församling som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Och vi får höra ihop i honom. Och den här församlingen, vi brukar säga det, är ju inte till för sig. Det är den enda organisationen, tror vi, tänker vi, som inte är till för sig själv. Den är till för de andra. För hade den här gemenskapen bara varit till för sig själv, då hade ju Jesus kunnat ta hem oss med en gång. Så fort vi bekände honom. Okej, det är klart. Jag plockar hem Mikael nu. Men precis som Paulus säger, så står det att han dras åt bägge hållen. Det bästa vore att jag kom till Kristus, säger han. Men för er skull så är jag kvar. Och den kampen så står vi. En gång får vi komma hem. Men just nu så får vi finnas till för varandra. För att finnas till för världen. Och den här gemenskapen är en öppen gemenskap. Den ska inte vara exklusiv. Den ska inte vara inåtvänd. Den ska vara utåtvänd. Öppnande, välkomnande. Och att Guds frukten, andens frukt, ska liksom präglar den här gemenskapen. Och då kan vi ju känna en börda. Hur ska alla de här människorna kunna få möta Gud? Och jag vet ju hur jag kämpar. Jag vet ju när jag faller. Jag vet ju när jag misslyckas. Men problemet är inte att du misslyckas. Problemet är om du inte går till Gud med det. Han har förlåtit alla synder och vi får komma ta emot nåd varje gång vi faller. Problemet är inte att snubbla. Problemet är om man inte reser sig upp igen. Och Gud vill resa dig upp igen. Han vill ta dig vid handen och resa dig upp igen. Och människor som lever i nåden lever i frukten av den helige ande. Den helige andes, en av helige andes uppgifter, säger Jesus om den helige ande i Johannes 16. Han ska förhärliga mig, för han låter er veta vad han har fått från mig. I gemenskapen med den helige ande så får vi gåvor från Gud. Jesus ger gåvor som vi får ta emot genom den helige ande. Jesus säger också i Johannes 14. Jag ska inte lämna er faderlösa, utan jag ska komma till er. Jesus har precis sagt att han ska lämna lärjungarna. Och så säger han att han ska komma till oss. Hur går det ihop? Jo, det är ju naturligtvis för att den ande, den helige ande vi får ta emot när vi blir frälsta, när vi bekänner honom och låter döpa oss, det är Jesu egen ande. Därför kommer Jesus till oss. Och han finns i ditt liv. Han bor hos dig genom sin egen ande. Och han lämnar dig inte ensam. Han lämnar dig inte faderlös, som han sa. Gud är med dig där du finns. Jesus säger i Apostlagärningarnas första kapitel om detta med vårt uppdrag, om att vi ska få ge det vidare. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden. Och det är vi väldigt tacksamma för. För att Götene är ingen av de städerna som räknas upp här. Men har nått ända till Götene. Och det var länge sedan. Men det finns fortfarande människor som inte har hört. Det finns fortfarande sammanhang, världsdel, liksom länder där det är väldigt få som har hört. Och församlingens uppgift och det vi gör både här lokalt för de som inte har hört här. Människor som inte har fått en chans här. Men också när vi är med och stöder arbeten runt om i världen, välsignar och ber för våra missionärer, ber för Guds verk i världen och ber för Guds verk i Sverige. Det är för att alla människor ska få höra. När de var samlade på pingstdagen. De var där och bad. Så såg de något som såg ut som eldslågor. Som delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den helige ande. Och började tala andra språk som anden gav dem. Här är ju församlingens födelsedag. När Gud sände sin heliga ande över de troende och uppfyller dem och låter anden komma. Istället för som det var i gamla testamentet, över profeter och kungar och enskilda som fick tala till folket. Så precis som Joels profetian så utgjuts Guds ande över alla som tror. Alla som sätter sitt hopp till Gud. Och Jesus jublar, läser vi i ett av evangelierna, över att Gud har dolt detta för de som är stora, eller vad han säger i den här världen, och uppenbart det är för de som är som barn. Det här handlar inte om en examen. Det här handlar om att jag har förstått att jag behöver Gud, att jag inte vet allting, att jag inte klarar allting. För människans problem var ju inte att vi var för duktiga och ville klara oss själva och ville liksom lyckas, utan människans problem var ju att vi ville klara oss utan Gud. Men när vi inser att vi klarar oss inte utan Gud, vi klarar oss inte utan hans gemenskap och hans förlåtelse och hans upprättelse, så ger han oss sin gåva, frälsningen i Jesus Kristus, för att Fadern älskar oss och han låter sin helige ande komma över oss för han vill ha gemenskap med oss. Det här var lite om Gud. Läs resten i den här boken. Umgås med honom, lär känna honom. Gud är fantastisk. Jag kan rekommendera honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara dina. Tack Fader för att du älskar oss så mycket att du gav oss din enda son. Tack helige ande för att du vittnar för oss om Jesus. Att vi får dela din gemenskap. Att vi innesluta i din gemenskap. Tack Jesus Kristus för att du har köpt oss fria och att vi får ha ett hopp för det här livet. Att vi får leva med dig nu. Men att du också gett oss ett hopp för himlen, för framtiden. Att vi får gå från död till liv, Herre Jesus Kristus. Halleluja. Och vi tackar dig Herre för varje människa Herre som finns här i Götene. Och att du älskar dem. Och jag ber dig Herre att vi ska få vara med och ge en hälsning till människor. Om att du älskar dem också Herre Jesus. Halleluja. Amen.